Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag älskar dig och så hjärtan. Och det är liksom, jag börjar typ gråta varje gång, eller nästan när jag får de här mässen. Så att det här att hon har fått en smartphone är typ det bästa som har hänt mig nästan.
hon är i princip unik i det att hon är en medial forskare. En doktor i något så svårt som medicinsk epidemiologi som folk faktiskt förstår. Ja, Emma Frans drar verkligen ett stort strå till stacken när det gäller att faktagranska inte minst mer eller mindre vetenskapliga rön. Så pass att hon vann Stora journalistpriset för ett par år sedan med motiveringen för att hon så underhållande tar striden mot faktaresistensen och med vetenskaplig skärpa avslöjar nätets seglivade myter. Emma Frans har skrivit två böcker, Sant, falskt eller mittemellan och Larmrapporten, som båda går ut på just det här. Att reda ut spridda myter och att lära läsaren om källkritik exempelvis. Och så är hon typ roligast i landet, både på Twitter och Instagram. Hur rolig hon är i Värvets ateljé på Mariaberget? Ja, det får du ju höra alldeles strax i det 374 Värvet med teamet Triumf, Åström och Månsson och Acast som backlinje. Och Emma Frans, ja, hon mår som följer.
Just idag är jag lite svettig. Men det är inte ditt fel.
Nej.
Utan det är för att jag har gått ganska långt och det är väldigt varmt. Men generellt så mår jag ganska bra.
Härligt. Vad gjorde du på TV-huset idag?
Jag pratade om vaccinmotstånd faktiskt.
Okay. Ja. Mm.
Det var en ny rapport som de hade gjort. De hade tittat på hur det ser ut i olika länder och hur folk i olika delar av världen motsätter sig till vaccin. Faktiskt framförallt i Östeuropa och i Västeuropa också faktiskt. Vi är lite bortskämda här i väst.
Ja, men inte det där någonstans. Liksom det här att antivaccinationslobbyn har fått ett uppsving. Vad kommer det sig av?
Det kan nog vara många olika förklaringar, men definitivt så tror jag att det handlar om de digitala medierna, de sociala medierna. Att det blir ju lättare för folk att sprida påståenden. Och just också när man är så där lite alarmistisk så får man ju också ett sorts övertag. Man kan liksom få folks uppmärksamhet. Och ibland så kan det bara räcka med att så ett frö av oro också. Sen så tror jag ju också att vi ser en sorts maktförskjutning idag, där till exempel, nu ska jag inte skylla allt liksom på influencers, men att det ändå finns liksom så här mäktiga personer som har stort inflytande och många följare, och sen kanske de uttalar sig i frågor som de inte riktigt har koll på, och så lyssnar man på dem då istället, för att det är liksom de på något sätt som har hög status i dagens samhälle istället för kanske myndighetschefer och forskare.
Men är det, vadå, har typ Naomi Campbell sagt att det är dåligt med vaccin?
Nej, jag vet inte exakt Naomi Campbell, men jag vet att Jim Carrey, Jenny McCarthy och sådana där, liksom många Hollywood-kändisar, Gwyneth Paltrow kanske, jag vet inte om det är just, hon är väldigt mycket aktiv i sådana här, liksom att man ska rena sin vagina, stima sin vagina och sådana där konstiga grejer, och tjäna ganska mycket pengar på att sälja sådana här lite märkliga produkter också. Men det finns liksom profilerade kändisar, och det har funnits exempel här i Sverige också när liksom sådana här influencers har liksom gått ut med att de inte kanske ska vaccinera sina barn och så.
Kanske svår fråga, men med tanke på att du gör så mycket, hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
Ja, alltså den kan vara lite splittrad såklart, men jag brukar då, jag skriver varannan vecka, så skriver jag en text för Svenska Dagbladet. Och den brukar jag då skicka in på tisdagen. Så då börjar jag väl skriva på det på måndagen. Och sen så kanske jag har då en medverkan i SVT eller något sånt på tisdag morgonen. Och sen så jobbar jag har mitt kontor på Karolinska institutet i Solna. Så där sitter jag några dagar i veckan. Och sen så kanske jag har någon föreläsning.
Vad gör du på kontoret?
Då sitter jag och det är lite beroende på vad man är. Nu har jag jobbat mycket med en så här omfattande datainsamling. Jag jobbar med hälsoregister som då tillhandahålls av Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Så jag beställer data därifrån och försöker liksom då projektleda en stor forskningsstudie. Så det jobbar jag mycket med just nu. Annars så håller jag på och liksom analyserar data och skriver forskningsrapporter och sådana saker.
Jag förstår. Ingen undervisning?
Några tillfällen per år.
Okay.
Och jag tycker det är kul, men i och med att jag inte behöver göra det så mycket så gör det inte. Men jag gillar undervisning, jag gillar att undervisa. Så att jag undervisar genom beteendegenetik. Och jag har också på utvecklingspsykologin så håller jag i momentet om genus.
Mm. Vänta nu, kan du bara hisspitcha, vad sa du? Det första, genetik.
Beteendegenetik.
Tack.
Ja, nej, men det är väl just det. Det handlar om forskning där man studerar samband mellan våra gener och olika typer av beteenden eller psykiatrisk ohälsa.
Okej. Okay.
Och det gör vi bland annat med hjälp av tvillingforskning. Så den institution som jag sitter på, där har vi Svenska tvillingregistret som är världens största tvillingregister.
Okej, okay, cool. Det här tänker jag är en väldigt vanlig fördom som du möter. Men det faktum att du är så här lite världstillvänd och doktor och epidemiolog, som jag inte ens kan säga. Är det en vanlig fördom? Alltså så här, hur kan du vara så här typ rolig och sitta i tv och vara med i lekprogram, men också?
Ja, alltså jag tror att folk tycker det är väldigt positivt. Jag tänker mig att frågan kanske istället borde vara, varför är det inte mer forskare som tar del av samhällsdebatten och kanske bjuder på sig själva? Och särskilt i såna här tider när det florerar väldigt mycket medicinska myter eller liksom myter av olika typer, och där man att man liksom lite suktar efter faktabaserade svar i olika diskussioner, så tycker jag ju att det kanske är snarare konstigt att det inte är fler.
Nej, men hur kommer det sig att det inte är fler då? De jag liksom kan komma på i modern tid i Sverige är ju typ Hans Rosling, Agnes Wold och du.
Mm. Sen så finns det ju ganska många inom liksom humanioran och liksom Dick Harrison och såna där profilerade personer och mycket statsvetare och så. Men det är verkligen alldeles för få, tycker jag.
Och hur kommer det sig då?
Jag tror att det är en urvalseffekt, om man ska använda ett epidemiologiskt begrepp. Jag tror att få personer som blir forskare är intresserade av att få uppmärksamhet. Man kanske har en frågeställning som man är jätteintresserad av, eller att man är intresserad av att räkna på saker. Medan inom liksom en artist är det ju ganska självklart att de bara blir glada om telefonen ringer och de blir inbjudna till att vara med i en podd eller ett tv-program. Men forskare blir ju ofta liksom livrädda, för att de har inte de egenskaperna som gör att de trivs i sådana sammanhang.
Men är det inte lite fult då? Alltså...
Ja, men det har du ju rätt i också. Jag menar, det finns ju också, alltså jag menar, som forskare har man ju tre uppgifter. Alltså man ska dels forska och ta fram ny kunskap, sen så ska man undervisa på universiteten, och sen ska man också kommunicera om vetenskap och sprida kunskap och samverka med allmänheten. Men den uppgiften får man ingenting för. Så när man forskar och undervisar, då får man då kanske finansiering för det, eller man får meriter som gör att det blir lättare att senare få anslag så att man kan försörja sin fortsatta verksamhet. Men när man håller på att kommunicera om vetenskap, då får man ingenting för det.
Nej, Caroline ska bli inte gladare för att du är med i Morgonpasset eller
Jo,
Värvet.
Det blir, ja, de bara, jag kanske får en ryggdunkning, men det är inte så att de sätter in en slant på mitt konto.
Nej, jag förstår.
Nej.
Det gör inte jag heller.
Nej, i och för sig inte. Så. Men jag menar, jag har ju hittat alternativ att väger att försöka. Nu för tiden så är jag ju bara anställd på halvtid på Karolinska, och sen så jobbar jag med andra saker på halvtid och skickar en faktura.
Mm.
Ja.
Varför vill man bli epidemiolog? Säger det rätt?
Ja, epidemiolog. Du kanske betonar det. Eller, säg det en gång till.
Ja, jag tänker att det hade varit jävligt schysst ifall ni hade tagit bort O-et där. Då hade det blivit lättare.
Men man får tänka, jag tror att man, ja, precis.
Epidemiolog.
Mm, det där var perfekt.
Tack så mycket. Ja.
Varför man blir gud, jag tror inte man som barn sitter på kammaren och bara, jag vill bli epidemiolog när jag blir stor.
Jag tror faktiskt inte det har funnits något sånt barn.
Nej, jag tror inte det. I så fall är det ett litet sorgligt barn kanske.
Ja, om de inte har typ så här två föräldrar som är det.
Exakt. Mm. Däremot så tror jag ju att man som barn kan vilja bli forskare. Jag tror att jag ganska tidigt intresserad, alltså inte kanske som barn direkt, men jag var liksom intresserad av det naturvetenskapliga och har liksom alltid varit intresserad av sånt som är så här. Jag tyckte inte om sånt som kändes flummigt på något sätt, utan jag tyckte om det som var liksom mätbart och gick att räkna på. Jag kommer ju också från ett hem med två psykologföräldrar.
Mm.
Och också, alltså nu för tiden så ser inte jag psykologi som något särskilt flummigt. Men på den tiden så var det ju det. Det var ju liksom, mina föräldrar utbildade sig på 70-talet och då var det ju väldigt mycket, ja det var ju helt annorlunda, det var ju inte evidensbaserat som en stor del av psykologin är idag, liksom med den kognitiva beteendeterapin och sånt, där man liksom väldigt systematiskt utvärderar behandlingarna.
Då säger liksom min amatörpsykologen i mig att du såg två olyckliga, frustrerade människor vid frukostbordet och tänkte att den här vägen ska jag inte gå. Jag går ett diametralt motsatta där vi verkligen kan sätta in saker i ett Excel-ark.
Ja, alltså jag vet inte om mina föräldrar var så olyckliga på det sättet, men jag tror att jag ändå på något sätt kunde uppleva en frustration i och med att det var mycket liksom fokus på känslor och sådana där saker. Och att jag minns också att någon gång så när jag var liten så hade min pappa sagt att man fick schizofreni för att ens föräldrar gav en dubbla budskap. Och när jag sen liksom fick lära mig att Nu var ju det, den förklaringsmodellen som jag fick då var ju också väldigt förenklad, men då pratade man snarare om att det var ett liksom problem i hjärnan, att man kunde inte sålla olika typer av intryck. Än idag så vet man ju inte exakt vad schizofreni beror på. Man vet att det finns liksom genetiska faktorer och miljöfaktorer, men exakt vad det är, det vet man inte. Men jag kommer ändå ihåg att det ändå fanns någonting liksom att jag kände att det att jag fick liksom lite så här en uppenbarelse kring att allting kanske inte bara handlar om din uppväxtmiljö, utan det kan också vara liksom biologiska orsaker till psykisk ohälsa, och tyckte det var väldigt spännande. Så jag var liksom generellt intresserad av psykiatrin och också kanske de mer genetiska och biologiska förklaringarna till det. Och även om jag idag är epidemiolog och man tänker ju att det handlar om epidemier, smittsamma sjukdomar. Och jag har hållit på lite med smittsamma sjukdomar också. Men framförallt så har jag faktiskt forskat inom psykiatrin. För epidemiologi kan också handla liksom generellt om sjukdomars utbredning i befolkningen. Så att jag har bland annat gjort studier om schizofreni och ADHD och autism och
just det.
Bipolaritet.
Mm. Men svarade du riktigt på frågan varför man blir det?
Jag svarade så länge så att jag... Vad sa du, varför jag blev det?
Eller varför?
Nej, men jag tror att jag hade ett intresse av att bli forskare. Och sen så var det lite bananskalsgrejen ändå. Jag var lite på labb, spenderade bland annat en sommar med att snitta fryst mushjärna.
Oj.
Vilket inte var jättekul, tyckte jag då. Så liksom epidemiologi, då sitter man mer kanske vid en dator och räknar på grejer. Och programmerar och räknar och skriver rapporter. Och det passade mig bättre än att stå på labb.
Jag fattar.
Mm.
Men så det var det liksom när du efter det här sommarjobbet med mushjärnorna så är det så här, okej, men det är ändå alltså det är hit jag ska, eller hur?
Ja, men de efterfrågade personer där vid Karolinska institutet för folk som var intresserade av beteendegenetik och psykiatrisk forskning.
Okej.
Så det var så jag hamnade där.
Men har du, för att jag tänker att du har pluggat enormt mycket.
Ja, det har jag väl. Jag läste först en grundutbildning i biomedicin. Och sen så har jag också gjort lite påbyggnadskurser i liksom vetenskaplig metodik. Och sen så gick jag då forskarutbildningen i epidemiologi. Och då läser man väldigt mycket vetenskaplig metod och biostatistik och sånt.
Okay.
Mm. Så det har blivit lite.
Är du ensam barn?
Nej, jag har en brorsa.
Ja. Jag misstänkte att du hade ett syskon.
Mm, en storebror. Som vi står varandra jättenära och vi har döttrar som går i samma klass till och med.
Aha, wow. Mm,
så de är bästisar, har känt varandra hela livet.
Vad
så
fint.
Det är super. Ja, det är väldigt mysigt.
Men du, hur var du i skolan? Var du värsta pluggisen? För jag vet, jag läste en av dina böcker att du... Alltså, vilket då vittnar om att du kanske inte var bäst i klassen. Att du hade bandat ett prov och försökt få det till livs medan du sov. Mm. Vilket jag också testade när jag var barn.
Mm. Funkar det för dig?
Svar nej.
Nej, det funkar inte.
Det som däremot funkade, det var fusklapp.
Ja, det funkar ju bra. Ja. Mm. Nej, men jag var nog, alltså jag hade nog ganska lätt för vissa grejer. Absolut, men just det där att lära mig saker utan till. Och sen så liksom, jag är jättedålig på namn till exempel. Det bara fastnar inte på något sätt. Så att jag har ganska svårt att lära mig in sånt där, alltså lära mig saker utan till. Däremot har jag liksom alltid varit duktig på matte och såna där grejer. Så att jag tror att man har liksom en hjärna som funkar på ett visst sätt. Där vissa saker...
Gener och tur.
Exakt. Precis, exponeringar i mammans mage och sånt där. Nej, men det tror jag bara att man är lagd på lite olika sätt. Men det är väl därför också det naturvetenskapliga har kommit ganska lätt för mig också, för där behöver man kanske inte, där har man alltid fått en räknare och en formelsamling nästan, och då går det bra för mig.
Hur många decimaler av pi kan du?
Jag kan jag kan inga liksom, 3, 14, vad är det sen då? 1, 5. Nej, jag kan verkligen inte det. Jag är dålig på att lära mig saker utan till. Och jag har aldrig på något sätt ansträngt mig heller för att lära mig så många decimaler. Det känns som en killgrej.
Ja. Vad har vi på Karl den 12:e? När levde han?
Nej, men det kan jag liksom dålig koll på. Ja, mellan Karl den 11:e och Karl den 13:e.
Bra. Att växa upp då med 2 psykologföräldrar, liksom, vad gör det med... Liksom,
Gud, det tänds ett ljus hos folk när jag säger det.
Ja, det är klart.
Folk tänker liksom alltid att det måste vara jätteavgörande för hur man blir som vuxen.
Ja, men framförallt så tänker jag att vad fan gör det med liksom uppfostran och samtalen vid just frukostbordet? Och, alltså, hur såg det ut?
Men jag tror att så här att när mina föräldrar hade någon sorts plan, att det fanns en tanke med hur de pratade med mig och hur de uppfostrade mig. Och jag tror också att nu för tiden så tror jag att väldigt få föräldrar, i alla fall kanske inte i de kretsar vi rör oss i, att man kanske inte uppfostrar sina barn jättehårt. Och jag blev inte heller särskilt hårt uppfostrad. Vissa barn fick ju liksom lära sig att sitta rak i ryggen och liksom att man inte skulle ta så mycket plats och såna där saker.
Att man skulle ha gaffeln i vänster hand till exempel.
Ja, men såna där grejer.
Det lärde jag mig aldrig.
Nej, okej. Okay. Ja, men du kanske hade liknande. Men det fanns ändå liksom en sån tendens att... Förr så var det vissa barn som blev väldigt liksom hårt hållna, hårt uppfostrade. Och jag har väl fått ha det ganska fritt, tror jag. Mm. Och haft liksom, ja, men väldigt toleranta föräldrar och såna där saker. Jag liksom tänkte på det nyligen. För jag hamnade liksom i en situation när... Gud. Där det var en förälder som hörde av sig till mig, för hans barn hade sagt att min son hade gjort illa hans barn.
Okej.
Och då frågade jag mitt barn, min son, och då säger han nej, jag har inte gjort det här. Jag lovar, jag har inte gjort det här. Och då kände jag att det är liksom på något sätt viktigt i min relation till min son att jag faktiskt tror på honom vid ett sånt tillfälle. Jag kan liksom aldrig, det är liksom ord står mot ord, så det är väldigt svårt att veta vad det handlar om.
Sen har vi har ju ett track record på att han har varit lite, ja, ska man säga, frivol med sanningen tidigare.
Mitt barn?
Ja. Det har ju gjort mycket innehåll kring att han har ljugit om och har ritat på väggen och så vidare.
Precis.
Mm. Men ändå.
Men det här barnet är faktiskt inte Guds bästa barn heller. Den som anklagade min son för det här. Men då kände jag i alla fall lite så här att det ändå är viktigt att jag försvarar mitt barn utåt. Sen så kan vi liksom diskutera kring, liksom, jag kan inte alltid utgå från att mitt barn liksom aldrig ljuger åt mig och att liksom ibland frågasätter det mitt barn säger till mig och så där. Men jag tror ändå att det är så viktigt att man utåt liksom backar sina barn. Och det tror jag att jag också har känt, att liksom mina föräldrar ändå alltid har liksom varit lojala med mig. Mm. Och ja, men det finns säkert många exempel. Det är någonting som jag liksom minns. Det var att det var en skolsköterska som ville sätta mig på hormoner.
Jaha, varför för att det? Du var sen.
Nej, för att man gjorde så på den tiden med flickor som skulle bli långa.
Aha, okej. Okay.
Och de hade då i min tillväxtkurva sett att jag skulle bli omkring 1,80. Och det kan man ju inte vara om man är tjej, tyckte hon tydligen.
Oj.
Av någon jättemärklig anledning. Och ville då sätta mig på hormoner. Men då liksom blev min mamma jättearg och tyckte inte alls. För att jag menar, jag har en pappa som är nästan 2 meter. Så det är inte så konstigt att jag då skulle bli lång.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Får ju tänka på barnets modellkarriär också.
Ja, det tror jag liksom i och för sig inte hon hade huvudfokus på. Men det är ändå, jag tycker liksom ändå så att den, det säger ändå ganska mycket om hur min mamma var liksom, väldigt så där. För jag tror en annan förälder kanske skulle sett den här skolsköterskan som en auktoritetsperson och tänkt att hon vet säkert kanske mer än vad jag gör, men liksom just att hon ändå tyckte på något sätt att jag skulle minsann få vara den jag är egentligen. Och liksom, det tror jag liksom har präglat att de ändå har liksom backat mig och stått bakom mig i olika situationer.
Sen blev du inte överdrivet lång, eller?
Jag är 1,78.
Ja, det är väl en jättebra...
Eller? Jag tycker det är toppen, jag är jättenöjd med att vara lång. Och jag liksom har aldrig riktigt tyckt att det har varit jobbigt att vara lång.
Skönt. Spelade du basket när du var barn?
Mm-hmm.
Ja,
det gjorde jag.
Var du duktig?
Inte jätteduktig. Jag har aldrig varit så där superduktig på såna där idrotter. Jag har liksom ingen tävlingsinstinkt.
Okej. Vad gjorde du på fritiden? Liksom, vad gör man i fritiden i Uppsala? Vänta, vad gör man på fritiden i Uppsala?
Ja, alltså, jag tänkt lite på det där. Vad man gjorde. Jag kommer ihåg att jag liksom, ja men du vet, man har så här fragment till minnen där man liksom står på hopprep i timmar och bara kan syssla. För jag tänker på det mycket nu med mina barn som liksom aldrig har tråkigt. Man hade ganska tråkigt som barn. Mellan varven i alla fall. Och att man var ganska bra på det sättet och sysselsätta sig själv. Och jag hade inte heller, min man växte upp på en sån här gård där det alltid var massa barn ute och lekte. Och jag har liksom aldrig haft det. Så att jag tror att jag sysselsatte mig själv ganska mycket.
Det är intressant det där. Jag tror inte att jag har pratat om det i värvet. Men min son som också är 10 pratade om... alltså någon tidsperiod som var ganska lång, alltså säg att, ja, att vi hade bott i den här lägenheten i 3 år eller någonting sånt där, och att han tyckte liksom att det har gått så snabbt. Och det tänker jag att han tillhör den första generationen 10-åringar som tycker att 3 år kan gå snabbt.
Ja, för det tyckte jag, det kan jag verkligen känna att när man var, alltså nu som vuxen så tycker jag att tiden går extremt snabbt.
Ja.
Men när man var barn, alltså det släpade, alltså verkligen inte.
Det var så långt till julafton, ja, alltid.
Ja, det bara liksom, ja, nej, det var segt.
Mm. Men vad tänker du om det där då? För vi har ju då någon slags skärm... Hur är du med skärmtid med dina unga? Du som ändå är en sån som läser saker om forskning.
Ja, nej, men jag har väl funderat ganska mycket på det i nuläget. När det kommer till forskningsläget så är ju det så pass oklart. Och tekniken utvecklas jättesnabbt. Och det går tar ganska lång tid innan man faktiskt kan veta vilka effekter det här har. Men jag tror ju liksom att det både kan användas till positiva saker och till negativa saker. Och det är kanske liksom begreppet skärmtid är ju lite problematiskt, för det kan innefatta allt från jättepedagogiska spel till saker som liksom är väldigt passiva. Och jag tror att det är väl liksom passiviteten som kanske är det problematiska, och just också om skärmarna kanske ersätter där en massa andra saker som barn behöver lära sig, som sociala färdigheter men också liksom motoriska färdigheter och sånt.
Mm.
Så det är väl då det blir bekymmersamt. Men jag tycker att det är jättesvårt att förhålla sig till skärmar och har varit liksom ganska konservativ med det där också. Kommer ihåg någon gång när jag hade lämnat min dotter vid skolan, så kommer ett barn så här cyklande, en pojke som cyklar på fel sida gatan och har liksom ingen koll och har liksom mobilen framför sig. Och då kände jag så här, mitt barn ska aldrig få en smartphone. Men sen så nu när hon fyllde 10 så fick hon det ändå. Och då hade alla hennes kompisar redan fått det. Så det handlar ju också om att man vill ju inte på något sätt heller att de ska bli uteslutna från det sociala för att de inte har möjlighet att skicka sms till sina kompisar eller så. Och nu liksom textar hon mig dagligen. Jag älskar dig. Och så hjärtan. Och det är liksom... Jag börjar typ gråta varje gång. Eller nästan när jag får de här messen. Så att det här att hon har fått en smartphone är typ det bästa som har hänt mig nästan. För att jag tycker det är så himla mysigt att vi kan liksom ha kontakt när vi är ifrån varandra. Ja.
Det är otroligt.
Alltså det är verkligen det.
Och apropå det här barnet som cyklade med smartphonen. Jag minns att när jag var i bokslukaråldern mellan typ 12, ja, 11, 12, 13 någonting. Så då cyklade jag ofta, men med bok.
Ja,
för att jag var så inne i mina böcker. Och jag kommer också ihåg att jag vid ett tillfälle kör rakt in i en parkerad bil. Jag cyklade förmodligen inte så snabbt. Liksom, så att jag tror jag så här föll av och fick, alltså, slog i pungen. Typ.
Lärde du dig en läxa eller fortsatte du göra det?
Jag tror att jag lärde mig en läxa. Jag gick istället och läste.
Men det är väl det som lite är grejen också, att man får försöka förhålla sig till det med sina barn också. Man vill ju så himla gärna på något sätt låsa in dem, eller i alla fall skydda dem mot allt ont. Men det är ju liksom, ens maningar räcker ju bara... Nej, men de räcker kanske inte särskilt långt alls, utan som barn man måste ju göra sina egna misstag på något sätt.
Ja, visst.
Det har jag ju själv insett liksom, att mina föräldrar kunde säga liksom massa grejer om manen till, nu som sagt var jag fick ganska fri uppfostran, men ibland kunde liksom min pappa vara orolig och sådär när man var ute på stan och sådana där grejer, när man började träffa killar och sådana där saker. Men man måste ju lära sig av sina egna misstag.
Mm. Men, och det var inte så här att du kände att, men, att du skulle vara tvungen att bli någonting inom situationstecken?
Inför mina föräldrar?
Ja, just det. Mm.
Nej, inte alls. Däremot så märker jag ju, liksom, särskilt min pappa är ju väldigt stolt över mig. Och det är ju, han var ju väldigt stolt när jag disputerade och sådär. För honom är liksom det akademiska väldigt fint.
Mm. Klassresenär, gissar jag.
Precis. Eller alltså hans, inte kanske ekonomiskt, men definitivt när det kommer till liksom kanske kulturellt kapital och så.
Jag förstår.
Min farfar var ICA-handlare.
Ah, okej. Okay. Det finns pengar.
Ja, men det fanns pengar, men de tyckte ju inte alls att det var någon grej att min pappa utbildade sig och så där. Så vilket jag tror har liksom varit en stor sorg för honom.
Jag förstår, men den ICA-butiken har inte gått i arv i familjen.
Nej.
Synd på sätt och vis. Då hade du kommit hit i Porsche. Eller?
Ja, jag tror att det i så fall kanske min brorsa hade tagit över den.
Ja, jag förstår.
Ja. Mm.
Du vill du rekommendera något?
Ja, just det. Jag skulle vilja rekommendera en bok som heter Allt jag fått lära mig av Tara Winover. Fantastisk bok som handlar om en kvinna som liksom framgångsrik akademiker som vuxit upp i en mormonfamilj och liksom hardcore mormoner, också såna här, vad ska man säga, preppers av den dåliga sorten. Såna, liksom, hennes pappa, jag tror han var bipolär också, och byggde vad heter det?
Bunker? Skyddsrum?
Ja, byggde liksom skyddsrum på deras gård och satt och väntade på undergången. Och hon började inte skolan förrän hon var 17 år och var liksom vaccinerade sig som vuxen och så vidare. Men det är en jätteintressant bok och också väldigt intressant för att faktiskt förstå de här personerna också, för jag tror också man har en tendens att tycka liksom att de här som inte vaccinerar sig, att de bara är liksom korkade personer. Men det ligger så mycket liksom bakom det här i hur man liksom inte litar kanske på samhället och hur man växer upp i olika typer av miljöer och traditioner och så.
Mm. Spännande. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Greta Thunberg vore väl kul.
Det skulle vara jättekul. Mm.
Lycka till med. Ja, det kan bli svårbokat kan jag tänka mig nu.
Den förfrågan har skickats ett antal gånger.
Jag misstänkte nästan det. Mm.
Men skam den som ger sig.
Eller hur?
Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Emma Frans, och om du inte följer henne i sociala medier, gör om, gör rätt. Du hittar henne exempelvis via Värvets Instagram. Och om du vill kan du kolla din avsnittsbeskrivning för att hitta dit direkt. Nästa vecka blir det ännu ett starkt avsnitt av Värvet.
Ja, jag vägrar ge upp. Alltså, har jag påbörjat någonting, då ska jag fan med avsluta det. Kosta vad det kostar vill. För att hellre göra någonting och misslyckas, men ändå ha försökt göra det, än att ge upp och sen ångra det. Att, så här, varför försökte jag inte hela vägen? Jag har en tatuering här där det står resignation är lika med döden. Och jag hade en gammal simtränare, Anders Norling, som präntade in det i mitt huvud.
Yes, den där salta stämman hör ju till den sexfaldiga världsmästaren i boxning, Mikaela Laurén. Har hon gått sin sista rond? Svar på den frågan får du om en vecka i samma kanal som du lyssnar på nu. Enligt oberoende källor, en intervjupodcast som innehåller bra skit. Vi hörs snart. Merci et au revoir. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.